Vi tonar in. Interiör ett kontorslandskap. Kameran gör en åkning genom ett kontorslandskap. Det sker arbete vid datorer överallt. Längst in i rummet ser vi en stor tavla med olikfärgade lappar uppsatta i kolumner. Vid tavlan står en grupp om 5 personer, antagligen utvecklare. De ser passiva ut. Kameran stannar vid gruppen och vi väntar på att någon ska öppna munnen. Gruppen förblir dock tyst. Någon kliar sig lite i huvudet. Tiden går. Efter vad som känns som en evighet kommer Ola och Tobbe tyst in i bild från vänster. Ola ger gruppen en förvirrad blick. Med händerna gör han en rörelse som förmedlar: "Jaha, vad håller ni på med?" Utvecklarna tittar på Ola och Tobbe. Utvecklare 1: "Ja, alltså vi väntar på att någon ska berätta för oss vad vi ska göra." Utvecklare 2: "Chefen är lite sen, mycket trafik." Tobbe: "Ni vet att alla utövar ledarskap hela tiden. Lyssna på avsnitt 47 av Väg 74, precis som ni gör, och sen kan ni släppa hörnflaggan."
Hej kära lyssnare och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Hej Tobbe.
Hej Ola.
How is the läge?
Det är fint, ser du.
Ja. Är det vinter hos er?
Jo, vars. Eller inte. Ja.
Nej,
det är så kallad skånsk vinter.
Det betyder att persikan är mogna snart.
Det betyder lera överallt.
Jaha. Ja. Mm-hmm. Har du haft en bra vecka?
Mm-hmm. Får man väl säga.
Ja, vad bra.
Själv då?
Är du pepp? Ja, tack. Synd att inte klaga, som min farsa brukar säga. Är du peppad?
Absolut.
Mm. Jag är också väldigt peppad. Det här är lite av en stor grej för mig. För att jag känner att just det här ämnet det var en viktig grej för mig. För ungefär... Vad kan det vara? 10 år sedan snart?
Mm.
Nej, jo, så är det. Vi ska ju prata om ledarskap.
Mm.
Fast eller en lite
tekniskt ledarskap.
Ja, precis. Den speciella vinkeln är liksom, vad ska vi kalla det? Jerry Weinbergs syn på ledarskap.
Mm. Vi har utgått ifrån hans bok som heter Becoming a Technical Leader.
Mm.
Med undertiteln An Organic Problem Solving Approach.
Mm. Och i samband med den här boken läste jag efter att jag hade gått PSL som en kurs.
Just det.
En riktig sån här...
Kan du berätta lite vad det är för något?
PSL
är Problem Solving Leadership, eller?
Just det, precis. Och då var det Jerry Weinberg, Esther Derby och Johanna Rothman som höll i den kursen när jag gick den.
Mm.
Och det här var en stund sedan. Vad jag kommer ihåg av den, det är några... Du sjunker in i workshopen och gör saker tillsammans. Det är bara sånt. Inget sitta och i ett klassrum och ta noteringar. Utan du gör saker hela tiden. Det är konversation. Och det är ganska så utmanande för tankarna.
Mm.
Och sen så kryddat med jäkligt många sköna stories från Esther, Johanna och Jerry. Då.
Ja.
Ur deras liv. Så det kändes som att vad någon än frågade i kursen så hade de en liten story som de berättade.
Mm.
Så att vi kommer komma in i det, men jag kommer ta lite exempel från den här kursen under avsnittet här som jag kände var lite passande.
Mm. Men innan det ska vi zooma in lite.
Ja.
Och så ska vi avsluta med en avkodat.
Just det.
Och det gick ju åt helvete för mig förra gången, så att nu har jag skrivit om alla mina...
Ja, det är bra.
Så du ska få något att bita i.
Jag ska få så jäkla små frågor så att jag kommer bara trilla baklänges.
Ja.
Ja, jag säger som Emma Numinen: slå mig med din rytmen till mig. Mm-hmm. Vad vill vi zooma in på då?
The Zone. Känner du till den?
Just det.
Har du, ja. Har du varit i The Zone någon gång?
Alltså jag kan inte känna att jag... Jag kan inte riktigt så här svara på det. Jag tror inte det, men ibland så, här, så känner jag att... Ja, nej men det där gick ju bra. Och där satt jag och jobbade ganska länge utan att bli störd. Eller...
Mm.
Men jag känner alltid någon form av... Jag vet inte. Jag kan inte säga att jag hamnar där lätt.
Där, på mitt uppdrag där vi sitter nu så har vi ju fått nytt kontor. De har ju byggt ett sånt här aktivitetsbaserat kontor.
Men förklara aktivitetsbaserat kontor en gång.
Ja, men det är ju, istället för att allting bara är ett stort kontorslandskap så är det liksom olika öar kan man säga. Så att det finns liksom... Det ska finnas arbetsmiljö för alla typer av problem man kan tänka ställas inför. Så att du har, det finns lite vanliga kontorsplatser, men sen så finns det soffgrupper och det finns små mötesrum och lite större mötesrum och det kan finnas mycket vita tavlor och sånt där liksom. Så att du ska kunna anpassa din arbetsmiljö efter det problemet du just nu försöker lösa och vilka du behöver interagera med och så vidare. Okay. Så idén är ju ganska, låter ju vettig sådär.
Ja. Men vadå, fallerar det i exekveringen då, eller?
Det har väl tenderat att göra det ganska ofta. Där jag sitter nu så är vi fortfarande ganska nya på det. Så att jag kan inte så här ge något slutgiltigt utfall. Nej. Men det jag skulle komma till var att en del av det här är att det finns ett focus area. Som har en stängd dörr. Och där inne så är det liksom så här ljudisolerade bås. Liksom, små skrivbord. Och så får man liksom... Där inne får man inte använda mobiltelefon och sådär, utan det ska vara knäpptyst där inne.
Okej,
och där är typ går... så här, de som känner att de vill in i the zone, de går in och sätter sig där. Och det är ganska många som verkligen gillar det där. Och sitter där i princip hela tiden.
Ja, nej men jag kan, det kanske är så här för min del att jag känner inte att jag är där. Förutom när det kommer folk och jag känner mig så här riktigt avbruten. Och jag vill inte vara den personen som typ hissar upp handen och bara stopp. Utan jag är ju där för att hjälpa andra. Så jag har inte riktigt... jag vet inte vad jag ska säga. Jag kan inte med berått mod bara hindra folk från att prata med mig.
Nej.
Jag vill inte vara någon form av arg gubbe. Men ibland blir jag lite störd. Men vi lärde oss en liten grej här av Staffan Nöteberg. Att om du känner att du blir störd eller att någon kommer och snackar med dig. Då tar man några steg därifrån sin plats. För då kan inte personen liksom den personen, då är det lättare att kliva därifrån sen när du känner att nu vill jag gå tillbaka till jobbet. Eller nu vill jag gå tillbaka till det jag höll på med.
Just det. Så att det du menar man tar samtalet bortanfrån sin arbetsplats. Så man sen kan gå och sätta sig när man...
Ja, då blir det ganska tydligt så här. Nu tycker jag att det är färdigsnackat. Nu vill jag in i the zone igen.
Säger man bara. Vifta bort dem.
Ja. Känner du att du är i zonen ibland?
Inte så ofta. Jag funderar på liksom, om man lurar sig själv lite. Är det verkligen bra att vara i zonen om det liksom är så, om man är så fokuserad så att man är liksom, är inte risk att man drar iväg åt fel håll?
Jo, alltså antingen så är det bara för att jag efterrationaliserar och tycker det också, men jag kan absolut känna att oj, nu har jag ju gjort ingenting här då. Helt meningslöst. Så att jag känner att jag behöver avbryta mig själv ibland. Men så är jag ju själva motsatsen till ensam varg, skulle jag tro. Det är kanske de som identifierar sig mer som, vad ska man säga, ensamarbetare. Som vill in i zonen och inte bli störd.
Det är klart om man använder sig av monotasking, då kan det ju vara... Om man använder det under lång tid så kan man säkert öva upp sig på att komma in i den där zonen. Under sina focus sessions, eller vad heter det, monotasking sessions.
Ja. Så det folk får höra av sig om de tycker att komma in i zonen är viktigt eller oviktigt.
Mm.
Är ni zonarbetare eller inte?
Nu börjar jag tänka på MUTANT som vi håller på att spela.
Jag med.
Zonfarare.
Är du en zonfarare?
Alla zonfarare får höra av sig.
Upp med handen.
Är ni en zonfarare eller inte så kan ni få ett klistermärke. Ni får gärna komma med MUTANT historier också.
Det är kul. Jaha, ska vi kasta oss över huvudämnet?
Mm. Huvudstupan, så får vi se om det blir magplask.
Vad ska vi, eller rättare sagt, Jerry Weinberg, han gör ju en distinktion där mellan två olika typer av, inte ledarskap, men system, va?
Mm. Du menar det här med linjärt och organiskt?
Ja, just det. Ett linjärt system. Där...
Det är väl lite samma sak som seriellt eller sekventiellt också?
Ja, precis. Jag tror det sekventiellt känns. Att en sak leder till en annan.
Ja.
Gör jag det här så händer det här. Och sen så händer det där och sen händer det där.
Ja.
Och ibland är system linjära. Men oftast inte när det är människor inblandade.
Exakt. Väldigt sällan när det är människor inblandade.
Och är det fler än en människa inblandat. Då är det ganska osannolikt att det här systemet är linjärt. Utan då är det organiskt.
Mm.
Det vill säga, du behöver ju se en helhet och anpassa dig efter det.
Om man tänker sig kommunikationsvägar så blir det då ett linjärt system blir i princip bara en enda väg mellan varje punkt, mellan varje nod. Medans ett organiskt system är mer en graf då.
Så en teknisk ledare behöver ju tänka på det här.
Mm.
Och förhålla sig till system som organiska. Och det är väl egentligen det som en teknisk ledare är bra på.
Mm.
En teknisk ledare ska försöka skapa en miljö där människor blir bemyndigade.
Precis.
Det vill säga att de känner att de vågar göra saker och ting och får göra saker och ting.
Precis. Det är ju det som är mycket skillnaden också mellan ett linjärt och ett linjärt ledarskap eller vad man nu säger och ett organiskt. Att ett linjärt system blir väldigt beroende av ledaren, därför att det är han som är första punkten, eller vad man ska säga. Om inte han har gett något input så finns det ingenting att arbeta med.
Nej.
Om man hårdrar det.
Mm.
Medan ett organiskt system så kan samtliga på något vis vara med och ta beslut och leda.
Ja, det var ju som du sa i inledningen här.
Mm.
Där står teamet och är helt handfallna och väntar på Yvonne, projektledaren eller vad det nu skulle kunna vara.
Mm.
Ja, men nej, hon har inte kommit. Hon har inte sagt vad vi ska göra.
Japp. Yep.
Eller, nej, det är våran... Det här går inte att göra utan honom eller henne.
Ja. Yep.
Och det här med bemyndigade, jag ville bara lägga till där att det är ju så att alla människor kan se och känna och höra och kommentera.
Mm.
Det är ju inte bara ledare så att säga som gör sånt.
Nej.
Utan vi har pratat om det här förut att ledarskap, det är inte en roll.
Nej.
Det är mer en aktivitet.
Mm.
Och
eller ett antal aktiviteter egentligen.
Ja, det är det. Det är sant. Det är en bra poäng. Det finns en liten story där i boken som... Jag vet inte om den inleder boken, men det är tre eller fyra personer som sitter och försöker lösa ett problem.
Mm.
Ett kodproblem. Och de sitter i ett mötesrum och diskuterar. Och är en kille som är väldigt aktiv. Just och sitter och kommenterar och gör saker. Mm. Medan i bakgrunden så sitter en kvinna lite mer tyst.
Mm.
Och
bara läser kod egentligen.
Och läser kod, ja. Och Jerry han filmar de här.
Mm.
Jag hör till saken. Och den här killen snackar på. Han snackar och snackar, och sen så är det några andra som snackar lite med honom. Och sen efter typ några minuter, eller om det är 10-12 minuter, så höjer den här kvinnan rösten och så säger en sak.
Mm. Att på den där raden är det fel.
Ja,
det ska vara så, det ska vara så istället för så.
Mm. Och alla tittar ner på koden igen, springer iväg, gör någonting, testar någonting, kör någonting i en maskin och kommer tillbaks. Och mycket riktigt så skulle det absolut vara så.
Mm.
Och sen så intervjuar Jerry de här efter den här sessionen och frågar, okej, vem var det som ledde det här?
Mm.
Nej, men det var Kurt. Det var han som liksom var mest ledare här.
Mm.
Och sen så visar Jerry dem den här filmen då på hur de löste det här problemet.
Mm.
Och då ändrade sig alla.
Mm.
Och då var den här kvinnan då som hade varit mest ledare. Eller hon hade i alla fall gjort den mest, vad ska man säga, det stora breaket där.
Mm.
Och så sammanfattar han antalet aktiviteter och antalet saker som han hade gjort. Ja, det var den här killen hade gjort 97 grejer. Och de andra hade kanske gjort en 40, 44 och 37. Och den här kvinnan hade gjort en enda sak.
Mm.
Så som ledare då, sammanfattningsvis, eller kontentan av det här är att det handlar inte om att göra väldigt mycket saker.
Nej.
Utan det handlar om att göra rätt saker.
Exakt.
Jag tycker att den sammanfattar lite grann det här problem solving leadership.
Mm. Problemlösande ledarskap.
Ja. Så det behöver inte vara det. Att vara en teknisk ledare handlar om att lösa problem.
Mm.
Så att han, Jerry då, han tar ju upp en liten modell.
Ja, vi gillar modeller.
Ja. Men det är ju ett
om det, för nya lyssnare så kan vi säga det. Jag och Ola gillar modeller.
Ja, jag tycker att det ger ett enkelt sätt att förhålla sig till verkligheten.
Ja.
Och det här är en enkel modell.
MIO-modellen.
Fast han vill ju kalla den för MOI-modellen.
Moi.
Moi, för det är så enkelt i franska för jag. Men vi kan säga MIO-modellen också.
Mm.
Men det handlar om tre saker. Det är en förkortning av motivation, organisation och innovation.
Ja.
Och det är de här tre sakerna som gör en teknisk ledare effektiv.
Ja, eller är det att man ska kunna motivera, man ska se till så att man får mycket innovation och att man kan organisera på ett bra sätt.
Mm. Och du envisas med att säga MIO för att det är så vi kommer ta upp det i det här programmet.
Ja.
Vi kommer prata motivation, innovation och sen organisation slutligen.
Och det är ju egentligen bara för att han gör det. Så ja, han har ju fel i sin bok. Hade jag reviewat precis den här boken så hade jag sagt du kan inte dela upp kapitlen eller delarna i boken så här om du kallar boken för, eller modellen för MOA.
Nej, men han hade uppenbarligen inte möbelvaruhuset i USA när han skrev den här.
Det kanske inte är MOA, det kanske är MOI.
Som hej på finska.
Ja. Moi. Moi modell.
Det kan vara det. Jag vill att vi pratar lite grann om hur det är att vara en teknisk ledare och vem är det som är lämplig för det.
Mm.
Innan vi kastar oss över modellen.
Okej.
Okay. Vi pratar lite grann om det här med PCL nämligen.
Mm.
Och det är liksom problem solving leadership och det är väldigt centralt här. Och det handlar om att blåsa på lite så här idéer som glöder lite grann. Alltså, du vill få fram så mycket idéer det bara går.
Mm.
För att en idé är någonting som kan lösa ett problem. Du kan ta idéer som testa idéer. Du kan, en annan aktivitet kan ju vara att säga så här, men släpp det där. Det funkar inte.
Mm.
Eller att återuppliva idéer. Jo, men den där idén, Tobbe, som du pratade om förra veckan.
Mm.
Det kanske inte var en sån dum grej ändå.
Mm.
Som ledare så är du ansvarig för att se till att du får ett ständigt flöde av idéer.
Just det.
Där vi sa med att du kan återuppliva dem, släppa dem och testa idéer.
Mm.
Och se till att ja, men vi håller hela tiden på att bolla nya idéer. För att en idé är viktig för själva lösningen. Men vad som är än mer viktig för en problemlösande ledare, det är att förstå problemet.
Ja.
Så att alla är överens om vad är det för problem vi har egentligen?
Mm.
Och är det ett problem överhuvudtaget?
Mm.
Jag tror jag har pratat om det förut, men vi stod inför en, vad ska vi säga, en utvecklingsuppgift. En lansera en ny produkt på den här banken då. Och då var det en ny kontotyp.
Mm.
Det här är mitt favoritexempel, för att det blir så himla tydligt här att jag och produktägaren, vi hade ett samtal och pratade om den här nya kontotypen och hur vi skulle lansera den och hur lång tid det skulle ta att utveckla den. Och ju längre vi pratade om den, desto mer uppenbart blev det att om vi skulle lansera den här som den såg ut från där och då, som den beskrevs, då skulle det vara väldigt krångligt. Men vi tog det här problemet och pratade om det en stund och spenderade kanske en timme på att prata om det. Och sen slutade med att vi förenklade kravbilden väldigt, väldigt mycket. Och jag tror att vi kunde lansera det här åtminstone ett halvår innan vad liksom den ursprungliga planen var.
Mm.
Vi tog oss lite tid att förstå problemet, och det kan vara väldigt bra att försöka se på det, eller åtminstone ha samma bild av vad problemet är.
Ja, precis. Det är ju jätteviktigt. Så man inte pratar om varandra och försöker lösa två olika problem. Liksom.
Nej. Och jag tror att teknisk personal, så att säga, tekniska personer, tycker att det är kul att lösa problem.
Mm.
Och ibland så blir det dessvärre så att de sitter och löser problem bara för problemlösandets skull.
Mm.
Men det finns ju alltid problem i världen att lösa.
Mm.
Så se till att lösa rätt problem.
Ja.
Och innan vi hoppar på Moj-modellen här, så är det en sak till som jag skulle vilja egentligen klargöra, bara att det finns de som sitter och lyssnar på det här nu som tänker, ja men jag kan ändå inte bli ledare.
Mm.
Jag är ju
eller jag
bara,
behöver inte.
Nej, jag behöver, nej precis. Jag behöver inte, jag vill inte, jag kan inte. Man hittar lite invändningar. Jag är ju ingen ledare, alltså jag är ju inte en ledartyp.
Mm.
Eller, alltså, visst, jag skulle nog kunna göra det där, men då kommer jag tappa tekniken fullständigt.
Mm.
Och jag var nog där, skulle jag säga, att jag hade nog faktiskt gått med på i mitt huvud att jag skulle nog kunna vara ledare. Men det jobbiga var ju så här att om jag börjar liksom hålla på och leda och så där, då kommer jag ju bli världens sämsta programmerare.
Mm.
Och det är möjligt att det är så. Men jag tror ändå att du kommer fortfarande kunna ha foten kvar i programmering och ändå kunna förbättra dina ledarskills, så att säga.
Mm.
Och sen så är det väl också så att det finns en viss distinktion här, eller en viss, när många tänker ledare, då tänker de chef.
Mm.
Men det är ju inte samma sak.
Nej.
En chef kan vara ledare, men alla chefer är inte ledare.
Nej.
Så om vi har den här MOI-modellen då.
Mm.
Då skulle jag säga att de som är tekniker, tekniskt orienterade personal, de står väldigt hårt på det här I-benet. Innovation då.
Ja, precis.
Och ledare, de utvecklar M och O.
Mm.
Motivation och organisation.
Mm.
Så om du utvecklar dina skills där, öva lite där, då kommer du automatiskt kunna bli en bättre ledare.
Mm.
Nu är jag klar. Ska vi kasta oss över modellen?
Modellen, ja.
Mm. Mm. Vill du förklara den lite?
Det är ju inte Mio vi ska gå heller, eller hur? Vi ska börja med I, eller?
Ja, det kan vi göra.
Boken tar ju upp ett antal hinder.
Mm. Tre stycken, va?
Mm, precis. Hinder för att få ett stadigt flöde av innovation då.
Ja.
Det första är självblindhet.
Mm.
Att man inte är medveten om sig själv egentligen.
Nej.
Och hur man själv fungerar. Så han ger ett antal väldigt bra tips där. Jag tror att du utnyttjade några av de här tipsen. Gjorde du inte det?
Mm, det har jag.
Han säger att man ska skaffa en dagbok.
Mm. Jag kommer ihåg faktiskt hur jag gjorde det. Och jag vet inte om jag har berättat om just det.
Nej,
men det var ett uppdrag som jag var på för att det är massa år sedan nu. Så skrev jag dagbok om hur det var på det här uppdraget.
Mm.
Och jag kommer inte ihåg. Jo, just det, så här var det. Det var en liten twist på det hela. Jag tyckte att det var lite så här, nej men, jag vill inte skriva dagbok. Det känns så himla tonårsflamsigt på något sätt. Jag vet inte
kära
varför,
dagbok.
Ja, lite så. Jag tyckte att det känns lite töntigt. Men så jag drog en liten twist på det. Jag gjorde så här att, okej. Och sen så hade jag fördjupat mig lite grann i appreciative inquiry då. Så jag tänkte så här, men vänta här nu. Om jag försöker skriva en dagbok ungefär så som jag skulle vilja att dagen, morgondagen skulle se ut.
Mm.
Så drog jag den twisten på. Jag bestämde mig för att okej, imorgon så ska jag försöka åstadkomma det här.
Mm.
Och så skrev jag ner det. Och sen så läste. Sen så egentligen så gjorde jag ingenting åt det där, utan jag bara skrev det där. Och sen nästa dag då så brukar jag ju skumma igenom vad jag hade gjort dagen innan. Det var förvånansvärt vad svårt det var att åstadkomma vissa saker.
Mm.
Jag blev helt tokig.
Mm.
En till synes trivial sak. Den kunde ta upp till 3-4 dagar att få ordning på.
Mm. Och det är ju precis den typen av insikter som är vitsen med en sån här dagbok. Så att det är ju det absolut viktigaste om man nu beskriver en sån här dagbok, det är ju att man tar sig tid att läsa tillbaka också. För annars kan du inte få de här insikterna. Varför gjorde jag så där? Eller varför kunde jag inte gjort så här istället? Liksom?
Ja. Nej, precis. Och om du bestämmer för att skriva, göra det här och skriva en dagbok, så håll på helst ett par månader.
Mm.
Och framförallt så ska du skriva det på ett sånt sätt att du skriver om dina åsikter, känslor och om dig själv.
Ja.
Och om det är så att du känner att du inte vill dela med dig av det här till andra, då ska du ju skriva dagboken på ett sånt sätt så att ingen kan läsa den.
Mm. Skriva den på kod.
Ja, nej men om du ska använda en dator så se till att ingen annan går och läser det där. Eller om du ska ha den på papper så se till att du kan stuffa undan den någonstans.
Mm. En annan grej man kan göra, det är att rita en karriärsgraf.
Mm.
Det är också ett väldigt bra sätt att bilda sig en bild av hur man är som person.
Ja.
Hur man har hamnat där man är.
Hur tänker du då? Hur ser den ut, karriärsgrafen?
Ja, man får ju välja något lämpligt tillfälle att börja. Men det man försöker plotta i den här grafen är ju egentligen ens karriär mot tid, kan man säga. Så att du har en x-axel som är x-axel som är tiden och någon y-axel som är någon form av hur man, ja, till exempel hur man har mått, hur man har trivts.
Mm.
Eller hur man tycker att karriären har gått helt enkelt. Och sen så börjar man kanske där man första dagen på jobbet. Och sen så plottar man, ja men sen så då fick jag ju det här jätteroliga uppdraget. Då, det var ju superroligt. Då hamnade jag här uppe på 10. Och sen så, men sen så la de ner det uppdraget. Och då blev det ju riktigt deppigt. Och då, sen fick jag sparken. Då hamnade jag nere på minus 100 här och liksom. Fortsätter man sådär till nutid. Och då kan man gärna fortsätta ut i framtiden också. Och liksom försöka skapa sig en bild i huvudet vart man vill någonstans.
Mm.
Vad man ser framför sig.
Ja, och där är det ju sådär att det finns ju ingenting som är rätt eller fel.
Nej.
Utan det kan ju vara så att någonting som det här uppdraget eller det här arbetet som du fick när det här företaget gick i konkurs. Mm. Och du blev utan jobb. Mm. Det betyder ju att för dig till exempel att nej, men det var ju värsta grejen. För att då fick jag ju äntligen tummen ur.
Japp.
Och fick ett mycket bättre jobb. Mm. Medan för mig kan det ha varit så här att det var ju döden.
Mm.
Det var ju, alltså det där var ju mitt favorit. Alltså, det tog mig 2,5 år innan jag kände samma glädje igen på ett jobb. För att jag hoppade ju runt mellan massa skit efter det.
Mm.
Och så att det finns ju, som sagt, när du tittar tillbaks på det där, då kan det vara så att en sak som var bra för dig var tråkig för mig och vice versa.
Mm.
Det är väl egentligen bara såna här saker som allvarliga sjukdomar som de flesta tycker är pyton.
Mm.
Men att plotta den där då och sen så kanske dra den lite grann vidare in i framtiden, det är sån här aktivitet som jag tycker är väldigt kul att göra.
Mm. Och det får man ju göra, kan man ju göra med jämna mellanrum också.
Mm.
För tiden går ju.
Ja. Ja, nej, men jag kommer ihåg, det har inte med den att göra, men utan det här skrivandet, jag bara kommer tillbaka till det, att skriva dagbok. Jag insåg ju också att jag gillar att skriva.
Mm.
Där kan jag faktiskt
hamna. Jag kanske ska skriva en bok. Vad ska den heta? Mikado-metoden kanske.
Jo. Nej, men jag tycker att det är kul. Jag har alltid gillat att skriva. Okej, okay, det var
så det är några verktyg för att motverka den här självblindheten då?
Ja, verktyg nummer två, eller vad säger jag? Förlåt.
Hinder nummer två. Det är no problem syndrom.
Aha.
Inget problem syndromet.
Ips.
Det finns inget problem. Vadå, det är nog en ganska vanlig uppfattning.
Alltså?
Mm. Om man i alla fall har no problem syndrom.
Okej. Okay. Hur funkar det då?
Ja, det är helt enkelt att man tror att, eller man tycker att man har lösningen på alla problem. Det finns inga problem.
Typ jag kommer till dig och sen så säger jag så här, nej, men jag sitter med det här och det här, det är så jäkla svårt.
Mm.
Vad svarar du då om du har det NPS?
Mm, då säger jag att nej, vadå, det funkar ju, det är inte ett problem det där, det är ju hur lätt som helst.
Och sen så börjar jag förklara det här och du bara, nej, det där är lugnt, det fixar jag, eller?
Mm.
Ja. Nej, men det där tror jag är ganska vanligt att folk faller i den fällan att titta på ett problem som någon annan har och känna att skojar du, det löser jag på en kvart.
Ja. Eller att det där är inget problem som vi behöver lösa ens en gång, för att det är inte ett stort problem liksom. Det är inte ett stort hinder för vårt vardagliga arbete. Så varför ska vi lösa det? Kom du med din roliga innovation där, men det är liksom helt meningslöst för att det där är inte ett stort problem.
Ja, men då är vi tillbaka där igen då, att vi behöver vara överens om vad problemet är.
Exakt.
Mm.
Behöver vara överens om att det finns ett problem som behöver lösas.
Ja, finns det något sätt att veta om du, eller ta sig ur det här då?
Ja, första steget är ju att vara självmedveten om man har det eller inte.
Ja.
Det är som det här anonyma alkoholisters 12-stegsprogram. Första steget är att inse att man har ett problem.
Mm.
Om man hör sig själv säga inga problem väldigt ofta.
Ja.
Då kan man börja fundera om det faktiskt är så att man har det här. Det handlar ju bara om att vara medveten om det liksom.
Mm. Så kan du börja jobba på det.
Ja, precis.
Ja. Nummer tre då?
Mm. Single solution belief. Det vill säga att man tror att, eller man tycker att det, eller man tror att det bara finns en lösning på alla problem.
Ja.
Det är ju jättestort hinder om du ska hitta på nya lösningar.
Ja, då, alltså om du tror det, då skulle du ju sluta efter att ha den första lösningen.
Ja, precis. Och det är väl det man väldigt den fällan man väldigt lätt faller in i. Att, ja, men vi skulle kunna lösa det så här. Ja, okej, gör det. Vi kör på det.
Ja.
Istället för det här och försöka hitta flera. Visst var det också Esther Derby va, som har något förslag där att hon med en lösning, två lösningar, tre lösningar. Jag kan inte det här.
Nej, jag vet inte om det är det du tänker på, men hon har sagt om du har två lösningar, då har du egentligen ett dilemma.
Ja.
Om du har en lösning, då, då är du egentligen bara inlåst. Men har du två lösningar, då har du ett dilemma. Har du tre lösningar, någonstans där börjar du kunna välja.
Mm.
Du kan inte välja mellan två, eller du kan välja mellan två saker, men det känns jobbigt.
Mm.
Vägen för mig ut det här, ur det här, är via någonting som också Jerry Weinberg kallar för zero level solution.
Första lösningen säger du, okej, det där är zero level solution.
Ja, vilket betyder egentligen, okej, skulle det vara så att vi inte kom på någonting mer, någonting bättre, så är det den här vi tar.
Ja.
Men vi vet att vi kan bättre.
Mm.
Och till exempel skulle det kunna vara att jag ska ta mig till det här stället, men jag vet att det är ineffektivt, men jag tar bilen dit. Men sen så tänker jag lite efter lite grann och känner, nej men vad fasken, jag har ingen lust att sitta och bila till Göteborg.
Nej.
Jag bokar ett flyg också.
Mm.
Och då glider vi lite grann in på det här med real options. Då har jag två valmöjligheter.
Mm.
Och sen hör jag att på radion att oj, det är en stor vulkan som bara sprutar ut aska här i Island.
Mm. Mm.
Och nu har de börjat ställa in flyg.
En vulkan med ett roligt namn.
Ja, och då kanske jag behöver åka tåg.
Mm.
Så att jag bokar tåg också. Och då håller jag på att bygga på det här. Jag börjar med min enklaste lösning, det var att ta bilen. Sen så att
åka, men det är den minst attraktiva lösningen också egentligen. Det är jäkligt tråkigt att åka bil så långt.
Ja, det är, precis, men det är en enkel lösning. Det funkar, men det kanske inte är så himla bra lösning.
Mm.
Men det ger i alla fall en liten så här steg ur en problemlösning.
Mm, precis. If all else fails så finns det i alla fall en lösning.
Ja, precis. Och den här brukar ge folk ett visst lugn. Att vi har en lösning.
Ja.
Även om det inte är den bästa så har vi en lösning. Så andas ut liksom. Nu kör vi. Nu hittar vi en bättre grej.
Precis. Och då ska man inte drabbas av single solution belief och alltid gå på zero level solution.
Nej, exakt. Har vi hanterat det här med innovation nu eller?
Ja, om vi lyckas liksom röja undan alla de här hindren, då finns det i alla fall stora möjligheter för att vi kan vara innovativa.
Mm.
Att vi kan storma fram massa bra idéer.
Ja, och det är ju en av de här tre hörnstenarna då.
Precis.
I att bli en teknisk ledare. Okej, det var I. Vad vill du ta nu då?
Ja, nu vill jag motivera.
Nu vill du motivera.
Mm.
Mm.
Det finns ju lite hinder mot motivation också.
Mm-hmm. Kan inte tänka mig.
Du kan inte det?
Nej, jag känner mig alltid motiverad. Säg bara något.
Men det första hindret är lite motsvarande det här med självbilden som var ett hinder mot innovation.
Mm.
Och det är att du kan inte se hur andra ser på dig.
Nej.
Det är väldigt svårt att veta exakt vad andra tycker om dig och tänker om dig.
Mm.
Och hur de ser på, hur de tolkar det som du säger.
Har inte du någonsin fått, du vet den här känslan när du hör dig själv inspela på band första gången? Det är lite jobbigt, eller hur?
Ja.
Den här känslan kan jag få ibland lite grann när någon påpekar någonting som jag gör. Som ingen annan har påpekat tidigare.
Mm-hmm.
Så där. Nej men Ola, du kommer ju alltid liksom och försöker få mig och så kommer någonting. Och jag bara, oj. Jaha, är det så folk ser på mig?
Mm.
Lite den. Alltså det är svårt att se sig själv om ingen annan berättar för mig hur jag är. Eller hur?
Exakt. En del i det här tar ju Jerry Weinberg upp en modell av Virginia Satir som det kan vara bra att vara medveten om.
Mm-hmm.
Vad kallar han det? Interaktionsmodell eller vad är det för någonting?
Satirs interaktionsmodell, ja. Precis. Ja. En sjustegsmodell.
Sjustegsraket.
Ja,
över hur en människa hanterar information eller hanterar ett input.
Ja, interaktion med andra människor.
Mm. Ska vi dra alla de här stegen rakt av då?
Ja, det tycker jag.
Första steget är input, alltså inflöde av det man... det man hör.
Jag säger, om jag säger någonting till dig eller gör någonting.
Ja, det man hör eller ser.
Ja.
Andra steget är att man försöker tolka det här. Tredje steget är att man känner någonting utifrån det här. Och fjärde steget är att man känner någonting om det man känner.
Du liksom känner på känslan.
Ja, precis. Femte steget är att man går till försvar mot den här känslan. Om det är så att man inte gillar den. Annars så hoppar man direkt till steg 6. Om man faktiskt gillar känslan. Sjätte steget är att man applicerar någon form av regler, interna regler för hur man vill kommentera på de här, den här känslan.
Men varför är den här interaktionsmodellen viktig då?
Vi måste ta sjunde steget också. Som är utfallet. Det som man faktiskt vräker ur sig efter det här.
Och det är därför den här är viktig.
Ja, precis. Ja, men det var ett ganska roligt exempel i boken ju. Där det var någon kvinna som behövde hjälp att sätta upp sitt kontor eller någonting sånt där.
Mm.
Och så frågade hon liksom gruppen så här att är det någon som har lust att hjälpa mig att sätta upp mitt kontor? Mm. Då var det en person som svarade, ja, jag hjälper gärna till. Varpå hon svarade att ja, om du ska vara så där så gör jag det själv då. Och alla liksom så här, va? Vad hände där?
Ja.
Och då är det ju någonting, uppenbarligen någonting som har hänt här på vägen som har fått den här personen att tolka det här eller känna lite fel utifrån det här hjälpsamma inputet.
Ja, det kan ju vara någonting som, låt oss säga att det går fel på tolkningen först.
Ja.
Steg 2 redan, att jag hör fel. Om jag säger så här, Tobbe, kan inte du hjälpa mig att plocka undan här innan det kommer folk? Jag vill, det ser lite stökigt ut här i konferensrummet.
Mm.
Och så tror jag att du skriker håll käften till mig. Mm. Då blir jag lite upprörd, fast i själva verket sa du, ja gärna. Eller jag inte hör dig. Eller, alltså det här är ju grundläggande relationsproblematik, känns det som.
Ja.
Jag kommer att tänka på Yrrol, men du hör ju inte. Men du lyssnar ju inte. Det finns, om du är medveten om de här 7 stegen så förstår du att det här går ju för aldrig blixtsnabbt i hjärnan.
Ja.
Men om du blir lite medveten om det här, då ser du så här, men det är 7 ställen det kan gå snett på här. Från att jag säger någonting till dig, Tobbe, till att jag tolkar också. Så blir jag sur på dig, jag skriker på dig eller sånt där.
Ja, precis. Att det kan vara allt ifrån att personen hör illa. Mm. Behöver hörapparat. Jag vet inte.
Mm.
Eller att de reagerar på någonting som du inte är medveten om. Att de reagerar på.
Jag tycker att jag frågar på fel sätt eller vad det kan vara.
Ja, precis.
En dålig erfarenhet av folk som frågar på det sättet.
Och att det kan finnas, att vara medveten om att det kan finnas flera tolkningar av det man har sagt.
Mm.
Och att det kan till och med vara så att den här personen som du försöker prata med kan tolka saker på sätt som du aldrig hade tänkt dig någonsin i ditt liksom,
ja, visst.
Stilla sinne att man skulle kunna tolka det.
Absolut.
Och även att personers erfarenheter kommer väldigt starkt in.
Det tidigare erfarenheter, ja.
Ja.
Mm, visst.
Att som i det här exemplet, det kan ju vara liksom, den här människan kanske har tidigare erfarenheter av team som hatar henne och absolut inte skulle kunna tänka sig att hjälpa henne att sätta upp sitt kontor. Liksom.
Nej. Nej. Nej, det är spännande. Ja, finns det några andra hinder då för att kunna motivera andra?
Ja, han tar upp ett hinder att det finns, en del har någon sån här tro på att människor och uppgifter måste, att det måste balanseras mellan det. Att antingen måste man lägga fokus på människor eller på att få uppgifterna lösta.
Mm-hmm. Är det inte så då?
Nej. Det jag tror han sammanfattar det som att människan är uppgiften för en ledare.
Precis.
Så man måste liksom, man kan inte lägga någon av delarna åt sidan utan man måste fokusera på bägge två.
Mm.
Man kan aldrig glömma människan för att bara fokusera på uppgifterna.
Nej, uppgiften ska bli gjord Och du får inte glömma bort att det är en människa förmodligen som ska göra den uppgiften.
Exakt.
Så det är inte varken eller där.
Nej.
Det finns ju en sån här favorit som jag har är folk som kommer och hjälper.
Mm.
Folk som inte vill ha hjälp. Det mest dråpliga jag känner är att jag ser så här Peter Sellers från Rosa Pantern ungefär framför mig. Och kommer och åsamkar folk hjälp. Jag har en kompis. Han känns som han är expert på att hjälpa folk som kanske inte har bett om hjälp.
Okej.
Jag minns en händelse när vi var ute på krogen. Jag tror att det var på nyårsafton tror jag. Det var väldigt så där, mycket folk på krogen. Och vi hade precis kommit in och fått beställa. Satt oss vid ett bord. Vi var ett sällskap på 8 pers. Så vi tyckte att men det kommer att dröja tag innan vi får beställa igen.
Mm.
Så alla beställde typ 2 dricka var.
Mm.
Så kommer den här servitrisen ut. Och hon har en jättestor bricka.
Ja, just det.
Som hon bär all dricka på. Och min kompis, han sitter... Liksom hon trycker sig in emellan oss och börjar ställa av drickan från den här brickan. Och min kompis, han sträcker sig, han ska hjälpa henne lite grann. Så medan hon står och tittar åt ett annat håll så rycker han 2 stycken halvliters öl från den här brickan. Och det väger ju 1 kilo tillsammans plus glas och sådär. Så att hon tappar ju lite grann balansen där med brickan. Och typ bara stirrar på honom. Hon lyckas liksom reda ut det här. Men sen stirrar på honom och skriker typ, vad fan håller du på med? Och han sitter där med de här 2 ölen och bara, jag ville bara hjälpa till. Du behöver vara väldigt säker på att folk vill ha hjälp.
Mm.
Annars blir det i bästa fall en bra story. Och i sämsta fall så blir det mycket värre än så.
Ja.
Det finns ett vanligt misstag som folk gör och som jag också gör är att okej, bara för att jag vill hjälpa folk så blir det ju inte lättare för mig att hjälpa folk.
Nej.
De måste ju vilja bli hjälpta och återigen så måste vi ha en gemensam definition av problemet.
Mm.
Det var inte ett stort problem för den här kvinnan att servera 16 stycken dricka.
Nej.
Hon var van vid det. Hon hade inte bett om hjälp så här, typ, är du snäll och ställer undan 2 öl här medan jag serverar resten av bordet här.
Mm, precis.
En del i det här motiverandet också är att du behöver vara uppriktig i din avsikt och att du verkligen vill hjälpa folk. Annars så känner folk att, nej men vad fasiken, jag blir bara manipulerad av den här snubben.
Mm.
Jo men, nu vore det bra om du, och så säger jag någonting. Fan, han är ju galen Ola.
Mm.
Det där låter ju helt idiotiskt. Men jag tror att folk känner så här, nej men han vill uppsiktigt hjälpa till här.
Mm.
Och det måste vara så, annars är det ingen idé att ge sig in i det här överhuvudtaget.
Nej.
En annan sak som är otroligt viktig tror jag, om du ska motivera folk också, det är att ska tänka på att det finns vissa som säger så här, men jag kan inte motivera folk, jag har inte den makten.
Ja.
Jag kan inte. Det går inte. Nej, jag ingen tror på mig eller ingen tycker att jag har inte det här mandatet. Då ska ni tänka på att det där att makt eller mandat så att säga det är en relation egentligen.
Mm.
Makt eller mandat är ingenting du har utan det är någonting som finns i en relation mellan 2 personer.
Precis.
Som om du och jag sitter i en grupp med expert programmerare, då blir ju liksom den här att vara en programmeringsexpert, det är inte lika mycket värt.
Nej.
Som om du sitter med 14 nybörjare och är råsäker på TDD eller vad det nu kan vara.
Mm.
Då kommer ju folk vända sig till dig när det gäller programmering och TDD.
Mm.
Men om du sitter i en grupp med experter där, men då kanske du kan ha lite mer mandat om du är superbra på att motivera andra.
Mm.
Till exempel.
Och det finns ju flera olika typer av makt. Det där vet jag att jag läste någon ledarskapskurs i högskolan som tog upp det där med maktbaser. Och där är ju just den där expertkunskap är ju en form av makt. Positionsmakter om man ska säga. Det är mer så här att du är utsedd att vara chef till exempel. Du har en position. Ja. Det är också en typ av makt.
Ja.
Och sen så finns det ett antal andra belöningar och bestraffningar, till exempel att du har du har mandat att ge ut en belöning, till exempel den form av makt. Mm. Att du kan bestraffa folk, tvinga folk att sitta över, jobba övertid till exempel. Ja. Det är en annan typ av makt. Och sen så tar de även upp det här med informationsövertag, också en form av makt som är ganska kraftfull.
Ja, jo, det är det ju. Allt sånt där känns ju så himla, jag tycker det känns som manipulerande, och plockar du bort sådana saker, då känns ju relationen mycket ärligare, så att säga.
Precis.
Ett informationsövertag, det kan ju du ha, så att säga. Men det är för att du har...
inte har delat med dig av den.
Ja, nej, men det känns ju bara ruttet. Men du kan ju ha ett informationsövertag för att du har jobbat med någonting mycket längre.
Ja.
Det är också ett informationsövertag, så att säga. Men det känns ju mer så här, okej, men att sitta och tjuvhålla på saker, sånt blir jag helt allergisk mot.
Mm.
Är jag helt allergisk mot. Jag tycker att information, det får man ju dela med sig av, annars... det ska vara på lika villkor på något sätt.
Mm.
Är det dags att hoppa till den sista?
Mm. Organisation. Ska vi börja med hinder igen, eller?
Ja, det tycker jag. Men det finns ju ingen hinder mot organisation, eller vadå?
Nej.
Nej. Så att det var klart.
Ja. Fast eller? Det finns ju 4 enligt Jerry då.
Ja, vi tar dem då.
Ja. Det första är precis det du nämnde. Att man har en tro att man måste vara chef för att kunna ändra organisationen.
Mm.
Men så är det nog inte. De flesta har väl kanske vid det här laget hört talas om så här självorganiserande team och sånt där.
Ja.
Alla individer på ett team har nog alltid någon form av möjlighet och makt att kunna ändra på sin omgivning lite grann, åtminstone.
Mm.
Så jag tror det är ganska dumt att tro att man, om inte jag är utsedd av den övergripande organisationen att sköta organiserandet, då kan jag inte göra någonting åt det.
Nej. Nej, så är det inte.
Andra hindret är att man har förmåga att hantera människor som maskiner.
Vad sa du?
Att man organiserar människor som maskiner.
Ja, just det. Men precis. De flesta tycker inte om det.
Nej. Vi har varit inne på det tidigare. Vi har zoomat in på det eller någonting sånt där. Det här med resurser. Att bli betraktad som en resurs. Som är en utbytbar del. Nu funkar inte Olas hårddisk så bra längre. Så att vi slänger ut honom och så tar vi in en ny.
Det där är roligt. Ulrika Park, som vi båda känner.
Mm.
Hon har en ganska rolig kontring på det där. Om någon kallar dig för en resurs.
Mm.
Då kan du, om det är på det humöret, kalla dem för overhead. Ja. Om du är en tillgång, då är de här... alla som kallar dig för en resurs, men jaha, just det, men du är ju bara overhead, eller hur?
Och inte en overhead-apparat då, utan...
nej, förmodligen inte.
Dödvikt.
Japp.
Tredje hinder är att det är ganska många som har en förmåga att fastna i att de vill göra jobbet själva. Ja. Har problem med det här med att delegera.
Ja, där känner jag igen mig. Och där kommer jag ihåg en episod från PSL.
Mm-hmm.
Problem Solving Leadership.
Mm.
Det var någonting som de kallade för Verse Works.
Mm-hmm.
En övning som tar ungefär 3 timmar. Som hela gruppen gör samtidigt. Och den går ut på att du ska på något snillrikt sätt ska du kombinera ord. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Ja, men jag gick upp i det fullständigt. Och det var mycket som hände där. Och jag kände att här nu ska jag kunna göra skillnad. Men det slutade med att jag gjorde så otroligt mycket grejer själv. Jag fastnade i någon form av, men det här måste bli gjort. Jag ser till att det här blir gjort.
Mm.
I min iver att få saker och ting gjorda så slutade det med att jag satt som någon form av spindel i nätet där.
Mm.
Och liksom stoppade upp saker snarare än att gjorde det möjligt.
Mm.
Så
Du får ju precis det här med linjär organisation då.
Ja.
En organisation som blir beroende av ledaren eller chefen.
Ja, och det där var ju, märkte jag, pinsamt medveten om när de illustrerade det genom att låta alla som hade en relation till mig och var tvungen eller beroende av mig hålla en tråd.
Mm-hmm.
Och så fick jag hålla i den här tråden till den personen. Och det var ju säkert 20 trådar som ledde till mig. Jag var inte imponerad av mig själv efter det.
Du kände inte bara så här, oh shit, vad jag, I have the power.
Nej, inte alls. Usch vad jag tyckte det var jobbigt. Men jag kände lite grann så innan, att det här gick ganska bra.
Det löste problemet, eller?
Ja, det gjorde vi för all del. Men det kändes, jag får alltid en sån här känsla när jag sitter i såna här workshops, att jag håller på att bli lurad.
Mm.
Det, jag vet inte varför, men det, så var det även den gången. Försök inte falla i fällan att göra allting själv.
Ja, precis. Och det fjärde hindret då, det handlar om att det är ganska lätt, eller vi har en tendens att belöna dysfunktionella organisationer.
Mm-hmm.
Det handlar lite om det här med att fostra en hjältekultur. Att man belönar de som jobbar över en helg för att lösa ett problem som de själva har skapat från första början.
Ja, precis. Det där, ja, det är inte kul. Man sitter så här, så kommer någon in så här, först på morgonen. Så bara, är du kvar här, Ernst?
Mm.
Ah, nej, men jag satt uppe hela natten och fixade den här buggen.
Mm.
Och den omedelbara reaktionen är oftast bara, shit, jäklar, det är bra jobbat alltså att vi fick bort den där buggen.
Mm.
Men du menar att det där är dysfunktionellt?
Mm, det är väl bättre i så fall att belöna utvecklaren som såg till att testa sin kod ordentligt och sådär, så att buggar inte uppstod.
Ja, men det finns väl motsvarande också för icke-teknisk personal?
Ja, att man belönar chefer som gör drastiska organisationsförändringar för att lösa problem som de från första början har skapat själva egentligen.
Ja, precis. Det känns inte heller som...
Jag har inget direkt exempel på det, men...
Nej. Nej, men jag skulle kunna se hur folk... Nej, men aj, vad fasiken det här... Nej, nu måste vi måste anställa två stycken nya programmerare, tre testare och sen ska vi också ha fyra projektledare.
Mm.
Jaha, varför då? Nej, men vi blir aldrig klara med det här.
Mm.
Ja, så börjar någon rota det, så märker de att aha, okej, ja, det beror ju på att det var misskött från början.
Mm, precis. Mm. Ja, hur organiserar man på ett bra sätt då för att få ett bra problemlösande?
Nej, men där tror jag att återigen då, du behöver sprida ut det här. Alla ska kunna lösa problem.
Mm.
Alla behöver kunna fatta beslut och alla behöver kunna införa de här besluten som de har fattat.
Ja.
Då sprider du ju ut ledarskapet så att säga på flera personer.
Mm.
Och det tror jag är bra. Igen borta så kan vem som helst göra det här. Eller om någon känner att de inte riktigt kan prestera eller av någon anledning känner att nej, men det här är inte min starka sida. Men då kan någon annan kliva fram. Det handlar om det här bemyndigandet igen.
Mm, precis.
Alla ska våga göra en sak. Det påminner mig om vi är överens om att ett system är liksom interaktion mellan individer, då är liksom hur ett system funkar, det är inte själva summan av alla individer, utan det är mer produkten av interaktionen mellan individer.
Just det.
Så om, låt oss säga att du går på 80% av din kapacitet, jag känner att nej, men jag är inte så bra, och utan jag går på 70% av min kapacitet, och sen så har vi Victoria, hon går på 60% av sin kapacitet. Då är det inte någon form av snitt mellan de här så att ja, men det blir 70%, utan då är det snarare så att då multiplicerar du de här och så får du produkten av de här, och då har du en effektivitet, eller vad vi ska säga, en produktivitet på 37%.
Mm.
Det är inget vidare.
Det är jättedåligt.
Ja. Då ska vi inte dra för stora växlar på det här och inse att nej, men fasken, det är Ola, den jäkla släcken, det är honom vi måste göra oss av med. Men du kanske ska se till att interaktionen, att kommunikationen mellan mig och dig, Tobbe, att den blir bättre.
Mm.
Eller vad det nu kan vara. Mm. Och det här med organisation. Om vi nu är en teknisk personal och då är det så att vi är bäst på I-et i den här modellen.
Mm.
Innovation. Vi är problemlösare ju.
Mm.
Men för att bli lite bättre på O-et, då behöver vi öva.
Ja.
Det behöver vi på M-et och I-et också för all del.
Mm.
Men har du någon aning om hur du övar på att bli bättre på att organisera?
Nej.
Jag gick och funderade på det ett tag också. Och kände så här, hur övar jag på det här?
Omorganisera jättemånga gånger.
Ja, det kanske ska vara så. Men jag kom på en sak som jag har gjort i mycket mer utsträckning nu när jag på senare år. Det är att jag försöker engagera mig i lite andra typer av organisationer.
Mm-hmm.
Inte bara på jobbet utan får jag till exempel börjat coacha mina barn i fotboll.
Mm-hmm.
Det är ganska intressant för när du kommer in, alltså det är en sak att coacha barnen i fotboll, att stå på en fotbollsplan och försöka motivera barn att göra någonting på ett sätt som jag tycker är bra.
Mm.
Sen är det ju en annan femma att hantera föräldrar som tycker att jag gör saker konstigt eller borde göra på ett annat sätt. Eller tycker att jag gör det bra.
Mm.
Och så vill jag se ändå mer av det här beteendet.
Mm.
Jag har också organiserat och varit med och sätta konferensen Agila Sverige.
Just det.
I kalendern här, flera år på raken. Och det är ju också någonting som gör att mina skills inom organisation, att jag kan öva på dem.
Mm.
Och jag vet att några av dem är med i någon form av så här frivillighets...
Frivilliga organisationer?
Ja, precis. Du är engagerad i någon form av community eller förening eller i någon så här alumni.
Mm.
Det gör ju att du kan öva på en annan led, så att säga. Eller på någonting annat. Det är lite lättare att komma in i en annan organisation och kanske få en ny roll där du inte är en teknisk expert.
Mm, just det.
En sak som var väldigt viktig för mig i min lilla resa här mot att bli lite av en lite mer teknisk ledare, det var att ta de här första stegen. Det var väldigt, väldigt svårt, tyckte jag.
Mm.
Men jag ställde mig egentligen två frågor så här. Har inte jag varit ledare någon gång, någonsin? Och så tog jag lite därifrån. Bara, jo, men det har jag ju faktiskt. Och så kom jag på...
Fler gånger än man tror, förmodligen.
Ja, det är ju det. Och det kan ju vara sådana så här små saker som att du har faktiskt satt ihop en liten grupp som skulle åka på semester.
Mm.
Ja, vi fyra, vi skulle dra på semester. Ja, men jag fixade ju resan, jag bokade hoteller här och allting sånt. Ja, men jag organiserade ju det här. Och jag motiverade folk.
Mm.
Så skriv en liten lista på de här tillfällena när du faktiskt har varit ledare. Och tänk på så här, vad var det som var så kul med det? Varför blev det så bra? Och sen fråga nummer två som jag lite grann ställde mig själv och svarade på. Är så här, vem beundrar du?
Just det.
Och då kan det ju vara läge att kolla så här, okej, vem beundrar jag när det gäller motivation? Vem beundrar jag när det gäller organisation? Och vem vill jag bli mer som när det gäller innovation till exempel?
Mm. Ska vi försöka sammanfatta?
Ja.
Jag tänkte bara sammanfatta genom att läsa ett stycke ur boken här.
Mm.
Jerry Weinberg skriver så här att a problem solving leader's entire orientation is toward creating an environment in which everyone can be solving problems, making decisions and implementing those decisions rather than personally solving problems, making decisions and implementing those decisions. Så att det handlar om att skapa en organisation som stödjer innovation.
Mm.
Och som stöder problemlösande helt enkelt.
Ja, du behöver inte göra allting det här själv. Men om du skapar en miljö där det här är möjligt, då har du tagit ett stort steg åt det hållet.
Ja.
Mm.
Och det behöver inte vara världsomvälvande saker, utan det räcker med små steg liksom.
Ja. Han är klok, Jerry.
Mm. There can be only
one. Vad, hörde du ljudet?
Den där knasiga.
Jingen.
Mm.
Det är dags.
Är du taggad nu då?
Jag är ganska taggad. Också lite rädd. Lite skraj.
Ganska taggad låter bra.
Jag kommer ju lösa det här på MOI-sättet nu.
Ja, du får säga en siffra mellan 1 och 15.
Jag tar 9.
Okej. Är du beredd då?
Jag är beredd.
För 5 poäng. Ursprungligen tänkt för digitalkameror.
Ja, det är säkert någon sån här algoritm. Ursprungligen tänkt för digitalkameror. Jag tror att det är någon kompressionsalgoritm eller ett bildformat. Jag säger TIFF.
Det är fel.
Fan.
För 4 poäng. Har nästan 50% av marknaden i sitt segment. Kanske inte ger super mycket ledtråd, men...
Nej. 50% av marknaden i sitt segment. Digitalkameror. Photoshop.
Nej. 3 poäng. Företaget hette innan samma sak som mjukvaran, men köptes senare av Google.
Det här är inte lätt alltså.
Nej, det var ganska svårt. 3 poäng här.
Flickr.
Nej. 2 poäng. En skulle kunna tro att det är byggt för robotar. Små gröna sådana.
Små gröna robotar. Nu sitter folk och skriker i sina bilar och på, på pendeltågen. Shit. Ja, men det här
är... Det är jobbigt, eller hur?
Pannkaka.
Man känner sig korkad. Ja, du lär inte få 0 poäng i alla fall, för ettan är ganska lätt.
Måste ju komma med en gissning här åtminstone. Någonting som Google håller på med. Som är för robotar. Skulle kunna vara byggt för robotar. Små gröna robotar. Alltså jag tänker, små gröna robotar. Flash.
Nej. 1 poäng. Deras största konkurrent är iOS, Apples operativsystem för smarta telefoner.
Android.
Ja!
Nej, men vad fan.
Var det svårt?
Det var svårt. Det var svårt. Vad var första nu igen? Det var byggt, vad just det, för kameror var det?
Ja.
Ja, nej, det hade jag ingen aning om.
Nej, det var lite perifer kunskap kanske.
Och 50% av marknaden, det förstår jag ju nu, vad det är.
Mm.
Och vad var det på 3 poäng? Då var det...
Att det innan hette samma sak som mjukvaran. Men det hette ju Android Incorporated från början.
Jaha, företaget. Det hade jag ingen aning om. Ja.
Och så köpte robotar, Google det 2005.
Det förstår jag, det med gröna robotar, det förstår jag ju nu.
Mm.
Men det var ju inte... Just det grön kändes inte som någon...
Nej, det är möjligt.
Men jag ser ju den här bilden framför mig när jag startar min Android-telefon.
Ja. Yeah.
Ja, en ynka poäng. Ja.
Vad har vi då? 15-9 va?
Ja.
Jag fick 0 förra gången.
Ja. Ja, nej, det här
du har fortfarande matchen. En commanding lead.
Ja. Men det öppnades upp lite grann i alla fall här i matchen.
Mm.
Okej, det är lite dåligt med de här, vårt uppdrag här som vi har uppmuntrat folk till. Det är ingen som har några några hopes and wishes för 2017?
Nej, det är dåligt med det.
Ja, vi får väl se då. Vi låter det rulla en stund till. Mm. Se om det är någon som hoppas någonting inför 2017. Det kan ju vara hur trivialt som helst, eller vad säger jag?
Precis. Annars får vi hitta på något nytt uppdrag snart.
Ja, det gör vi.
Hittills har ju det uppdraget som har rönat mest bass har ju varit haikus. Mm. Så vi måste komma på något i paritet med det.
Ja, det är lite grann upp till oss här.
Ja.
Det tyckte jag att det skötte våra lyssnare briljant.
Ja, där fick vi ju drösvis med förslag.
Mm. Ja, hur kommer folk i kontakt med oss då?
Ja, det enklaste är ju Twitter. Mm. Som alltid.
Ja.
Och som alltid så är handlet för podcasten @vag_74.
Mm.
Och vill man kontakta oss personligen så finns du på @elnestam och jag på @tobbeanderberg.
Ja.
Och sen så finns vi per mail också på podd@agical.se.
Då tackar vi våra lyssnare och så hörs vi igen om 2 veckor.
Ja, jag menar sånt.
Hej då!
Hej då!